En podcast från Aftonbladet.
Det är en obehaglig upptäckt om sig själv. Har jag så lite självbevarelsedrift? Alltså jag blev väldigt rädd av att jag kunde råka ut för det.
Det är otroligt kränkande också att prata om, vilket gör att många gånger män söker inte hjälp heller.
Så hånar de och bagatelliserar och skrattar bort den. Så här, vadå, det gjorde jag väl inte? Och sen uppdagas det att först du har ju haft en affär på sidan om, bakom ryggen på mig. Åh, gud vad du är känslig, babe. Så här, och så liksom blandar man bort korten.
Narcissist. Ja, vad innebär egentligen termen? Och hur är det att vara i en relation med en sådan person? Jag heter Stefan Sundberg och har själv levt i en relation med den här typen av beteenden. Och jag vet därför också hur många frågor man ställs inför under och inte minst efter man kommer ur relationen. Så i den här poddserien vill jag ta reda på mer kring narcissism och narcissister, höra andras erfarenheter och samtidigt försöka förstå mekanismerna bakom narcissistens beteenden. I det här avsnittet möter vi Johnny Martinsson. När hans relation med Emma sakta men säkert går från passion till dysfunktion tappar Johnny bort sin egen kompass och vill göra allt för att få relationen att funka. Men de psykiska övergreppen blir allt värre och till slut går Emma steget längre och börjar även fysiskt misshandla honom. Men att som man bli utsatt för psykisk och fysisk misshandel är ett tabu och ett stigma som gör det svårt för honom att söka stöd och kunna bryta förhållandet.
Vi träffades på en arbetsplats och vi jobbade ihop varje dag och hade jättekul. Och sen började vi träffas mer och mer. Ja, men jag gillade henne jättemycket, men i början när vi jobbade ihop så här, då hade hon en relation. Så att jag tänkte aldrig de banorna, om man var yngre också och så här, och jag. Ja, men man känner ju när man kommer i närheten av vissa människor att man nästan dras in i något insug, något fält där. Så det blev väl mer och mer så. Och sen när det tog slut med hennes relation så började vi hänga på helgerna och jag var lite så här tröstande axel och kom med kloka saker och så. Jag hade bjudit henne på en fest och så skulle hon först inte med. Och sen så ringde hon och sa, ja men jag tror jag hänger med i alla fall. Och det gjorde hon och då, sen blev det ju vi då, kan man väl säga.
Mm. Och hur var den första tiden?
Ja men det var jättebra. Jag blev jättekär. Men sen inser jag väl i efterhand att det var ju ganska många red flags som jag struntade i. Till exempel, vi var på en restaurang och vi diskuterade framtidsfrågor. Eller hon sa hur hon tänkte sig framtiden. Och ja, men inom den tidsperioden ska jag ha två barn och då ska jag vara gift och ska jag köpa hus och ja, så sa jag, vad intressant, så jag. Så såg nog inte riktigt mina planer ut. Och då bara flyger hon upp och tar en vattenflaska liksom och bara kastar i golvet där, bara puff, så det blir en scen så här som man sett på film nästan. Och jag och folk runt omkring bara wow, så här, vad hände här då? Och jag bara, ska du sätta den ner? Nej, men vadå? Du sa ju att du ville inte de här sakerna som jag sa. Jaha, men jag frågade hur du hade tänkt på det. Och nu, så om man är i en relation, tänker jag att man sätter sig ner och diskuterar de här sakerna tillsammans. Du berättar ju hur du har tänkt fram tills du träffar mig. Och så berättar jag hur jag har tänkt. Och sen får man ju skapa någonting ihop sen. Ja, okej. Okay. Och så var det bra med det liksom. Och så kunde vi prata om det då.
Jag
Johnny och Emma fortsätter sin relation, även om Johnny känner att det finns beteenden hos henne som han upplever som märkliga och som han ställer sig frågande inför. Men känslorna för Emma är väldigt starka och han upplever att de är besvarade.
Hon bekräftar en väldigt mycket så att man kände sig som man var i sjunde himlen typ. En period. Men sen så blev det mer och mer så här, de här vi var på stan, kanske hade jätteroligt och man kände sig jättelycklig och vi kanske dansade och hade jättekul och så bara på vägen hem så bara tvärvände humöret och bara och blev otrevlig eller elak så här och började anklaga en för saker och jag såg när du gick iväg där och varför pratade du med henne och så här och va? Ja, det kommer jag inte ens ihåg eller. Nej, visst och så där och så blev det alltså det var de här svängningarna upp och ner hela tiden.
Johnny och Emma hittar på mycket tillsammans och mestadels så här i början är deras relation bra. De reser iväg flera gånger, men under en resa till en ö i Medelhavet så händer något som gör att Johnnys otrygghet växer.
Så är det en kväll som hon ska duscha och så slänger hon sin mobil där på sängen och så går hon och duschar och jag sätter mig där liksom. Det var inget stort rum så och så ringer mobilen och så jag tittar och då var det hennes ex då som jag visste att hon fortfarande gillade, om man säger så. Och sen så alltså det var en sån här telefon som man såg liksom vad det stod utan att sätta igång den så att säga. Så jag såg vad han skrev och av innehållet förstod jag att de hade träffats precis innan vi åkte och han längtade efter att hon skulle komma hem och så där och ja, så det var ju ganska tungt när man sitter på en ö ute i Medelhavet och vad ska jag göra nu? Ska jag säga dra åt helvete och gå och sätta mig någon annanstans eller? Men så jag konfronterade henne med detta och hon tyckte ju såklart att det var mitt fel eller att det var jag som hade förstört allting för jag hade tittat på hennes mobiltelefon. Och det var ju det vanliga så att det var jag som var problemet. Det var jag som hade gjort fel och sådär.
Om vi stannar lite just vid den här grejen att allting var ditt fel hela tiden. I vilka sammanhang kunde vara mer?
Alltså till slut så blev man ju osäker. Så jag visste inte till slut riktigt hur jag skulle... Allt som jag trodde att jag visste om hur man var i relationer och sånt där. Till slut så blev jag ju så osäker så att jag trodde att jag hittade strategier ibland. Om jag undviker att prata om de här ämnena så händer det, då blir det inte något bråk eller så här. Men så blev det ändå så till slut så visste man ju inte hur man skulle bete sig. Man trippade på tå hela tiden. Det kunde ju vara att man sa fel och började prata om fel ämne. Kunde man ju tycka att man satt åt middag. Och så blev det totalt kaos mitt i något jättemysigt och man fattar ingenting. Så det spelar ingen roll ibland kände jag så här, utan det kändes som att hon letade efter någonting att få utlopp med någonting.
Humörsvängningarna och de tvära kasten mellan kärleksuttryck och irritation från Emma, de blir fler och allt mer oförutsägbara. En dag frågar Johnny om de ska träffas på kvällen.
Och så sa han, nej jag vill vara i fred. Nu ska jag, aha okej. Och sen, ja det var ju tråkigt. Och sen så ringde hon på kvällen sen ändå. Ja, kan inte du komma hit? Jag känner mig ensam. Och då, helt utan stolthet, satt jag med i bilen och åkte dit. Och det var ju jättebra, sova där och åker till jobbet morgonen glad som en lärka, sitter där i morgonköerna och tycker att det här var ju toppen och får ett samtal, tittar på mobilen och så är det från henne och svarar och säger: jaha, längtar du redan efter mig? Så där, för det var ju det så man önskade att det skulle vara. Liksom. Och får en enorm utskällning för att hon var försenad nu. Och det var mitt fel för att jag hade kommit dit och natten innan och sovit där. Och varit för långsam på morgonen, så att nu kommer hon komma för sent till jobbet. Och hon vill, jag var aldrig välkommen dit till henne på veckodagarna igen. Eller nu skulle vi inte ses på 2 veckor överhuvudtaget, för att hon var så arg för att jag hade sett till att hon skulle komma, gjort så att hon skulle komma för sent den morgonen. Och ja, men det där var ett ganska typiskt exempel.
Men vad tänker du då?
I det läget?
Ja, vad känner du i det läget?
Alltså mitt hjärta, om det satt här uppe och spelade maracas liksom av glädje innan, så det åker ju bara rakt ner i magen. Man vill ju nästan kräkas och det, man förstår ju inte liksom, man blir ju helt... Men vad fan är det som händer? Man känner, jag ser på någon dålig film eller, alltså det tar en stund att fatta innan att någon som man tänker, ja men du sa för 10 minuter sedan att du älskar mig och du tycker jag är den bästa som finns och jag är det bästa som har hänt dig, och sen ringer du 10 minuter senare och säger att jag får aldrig komma dit igen på veckodagarna. Ja, och det kunde, sådana grejer kunde, blev det ju mer och mer. Att när någonting gick fel så var det på grund av mig då, eller relationen.
Och humörsvängningar, ofta väldigt snabba sådana, är ju också ett typiskt drag för narcissisten. Och som partner till en sån här person är det svårt att hänga med och inte minst förstå när och varför de sker. Vilket blir en enorm press för den utsatta partnern. Helena Bingham är legitimerad psykolog och förklarar vidare.
Deras humör svänger ju väldigt mycket. Det finns ingen riktig grund, ingen kärna i personligheten av stabilitet. Utan de utgår från sin egen sinnesstämning. Och minsta som går dem emot, eller om de inte känner sig beundrade, eller om något annat har hänt så att de känner att det skaver med någon annan person, då låter de det gå ut över partner och barn ofta. Det är de nära som får ut. De bryr sig inte om den andres reaktioner helt enkelt.
Du kände ju henne utifrån en relation, liksom. Ni hade ju en relation. Hur var hon utåt sett mot andra? Hur var hon socialt?
Supersocial. Jättetrevlig. Alla tyckte hon var fantastisk. Och det gör ju det hela ännu jobbigare. Men jag tyckte ju också så. Tills jag öppnade dörrarna och gick in och såg vad som var på insidan. Men det blir också svårt när man berättar för andra om den här personen och de ser hen i ett helt annat ljus.
Men det där är ju ganska intressant, för att det verkar ju vara något genomgående just när man pratar med människor, att den här typen av narcissistiska personligheter har ju det här enorma förmågan utåt att vara social och vara charmig och livfull och sprida ljus omkring sig. Vad tänker du kring det?
Om man är den typen av person så skulle det vara svårt att kunna fungera så om man inte utvecklar de förmågorna. För du måste ju knyta någon till dig väldigt hårt för att kunna börja göra den illa utan att den försvinner. Eller hur? Så många som har vuxit upp under svåra förhållanden på olika sätt. Och då blir man ju bra på att lära sig att förstå hur man ska göra för att få det man behöver. Så jag tror att det är en överlevnadsstrategi från deras håll för att knyta till sig sina offer, om man ska säga så.
Men den till synes perfekta ytan utåt, omgivningens uppfattning om narcissisten som härlig och charmig, blir bakom stängda dörrar och med en partner något helt annat.
Vanligt är att lyfta upp sin egen grandiositet kombinerat med nedmonterandet av partnern. Till exempel genom att skapa otrygghet och en skev maktbalans där partnern försätts i underläge. Något Johnny känner igen.
Jag vet att jag pratade om det, att jag tyckte att det kändes som att hon fast jag var med så här, sökte väldigt mycket uppmärksamhet och kunde gärna säga det till mig, fast jag hade sagt att jag uppskattar inte om du säger det. Att, ja, men han kom fram och sa att han tyckte att jag var den vackraste kvinnan han har sett någonsin, och han undrar om vi kunde göra det eller det. Och så här, ja, men hallå, jag vill inte veta det. Jag hoppas jag kan lita på att du säger ja tack, men jag är inte intresserad eller så. Ja, så här, men det var, och byggde upp en sån här osäkerhetskänsla hos mig att jag kände mig aldrig trygg.
Mm. Jag kände så väl igen det där från min egen relation, att det liksom fanns en uttänkt vilja att få mig otrygg, eller det kändes så i alla fall.
Ja.
Att säga saker eller visa saker som jag nu i efterhand så tydligt kan se enbart handlade om positionerandet.
Ja.
Till exempel då hur eftertraktad hon var och hur dålig jag var och så vidare. Men hur kunde det mer yttra sig i ditt fall i form av beteenden från Emma?
Obrydd liksom, så här, jag kör mitt race, du ska vara glad att du får hänga på här, lite så. Och då blir man ju i alla fall jag blir så här liksom, nej, men jag vill bli nummer ett, jag vill vara den viktigaste för dig. Och då blir jag vet att det blev lite så här, jag ville komma dit, alltså alla vill väl det när man är i en relation, att att den andra ska, ja, men du är den viktigaste personen för mig. Och jag kom aldrig dit.
Men du kände dig aldrig viktigast?
Nej, och det sa jag många gånger till henne också. Och hon sa inte emot mig heller.
Men vad tänkte du då?
Nej, men man blir ju ledsen. Men jag tänkte också att jag får ju hänga i här tills jag blir det då. Och det är väl också en sån här grej att i början så känner man ju sig som den viktigaste i den här paletten. Och sen är man inte det. Och då vill man komma tillbaka dit. Man har sett att man kan vara det och hur det känns. Och sen kämpar man för att ta den platsen igen då.
Vanligtvis beskrivs ju narcissisten som en man. Men i mitt arbete med den här poddserien blev jag förvånad hur många män som faktiskt hörde av sig och som utsatts för en kvinnlig narcissist. Och frågan är ju då om det finns någon skillnad mellan en manlig och en kvinnlig narcissist. Beteendevetaren Tobias Höckert, som i sitt arbete fokuserar mycket på den här typen av problematik, och psykologen Helena Bingham ger sina beskrivningar kring just den kvinnliga narcissisten.
Då är man ju väldigt flörtig, spelar väldigt mycket på att man klär sig väldigt sexigt och att alla ska liksom sexuellt attraherade, alltså så där, kroppen är väldigt viktig. Snarare än då att jag är bättre och känner coolare människor eller smartare än du, utan då blir det som är det viktiga. Liksom. Och det var, av de männen som jag träffat så har det varit... de här kvinnorna har varit väldigt, väldigt flörtiga, överkant flörtiga. Och sen så hånar de och bagatelliserar och skrattar bort den. Så här, vadå, det gjorde jag väl inte. Och sen uppdagas det att, fast du har ju haft en affär på sidan om, bakom ryggen på mig. Åh, gud vad du är känslig, babe. Så här, och så liksom blandar man bort korten. Så att det är väl mer det att de spelar på den dynamiken av sex, liksom, när det handlar om kvinnliga narcissister.
Kvinnliga narcissister och våldet ska jag också säga... för kvinnliga personer, vare sig man är narcissistisk också eller inte, så kvinnliga personligheter råkar ofta ut för våld i hemmiljö, medan män ofta råkar ut för våld i offentliga sammanhang. Det kan bli bråk någon annanstans, på krogen eller på arbetet eller så. Kvinnliga narcissister lockar ju ofta med sex och med... på sådana sätt. Manipulera väldigt mycket. Kan manipulera av pengar. Skaffa sig det antal barn de vill ha. Utan att det spelar ingen roll om partnern inte vill ha barn eller inte. Man lurar till sig. Man slutar med preventivmedel och så vidare. Om man är kärleksfull. Om partnern beundrar och ger dem det de vill ha. Annars slänger man på sophögen.
Man har ju bilden av att det är... män som jag utför det här mot kvinnor. Och då tänker man ju generellt bilden av mannen och så kvinnan som är lite mjukare eller lite känsligare sådär. Men vi är ju många män som också är känsliga. Där det är lättare att för en sån här person, där man kanske inte är lika bra på att skydda sina, där man inte har lika bra på att sätta gränser. Det är en av de sakerna som jag har haft svårast för i livet och jag har fått jobba jättemycket med. Jag är inte bra på det, men jag har blivit bättre.
Många gånger när man pratar om det våld i nära relationer som man som partner utsätts för, så är det ju psykiskt. Men ibland blir det ju även fysiskt. Och i Johnnys fall stegrades det psykiska våldet till att till slut även bli fysiskt.
Vi var inne i centrala Göteborg och hade varit på en föreställning. Och vi hade verkligen kul som vi hade så länge vi var på... Båda var på rätt spår så att säga. Och sen efter den så gick vi på en restaurang där närheten, drack några drinkar och så här. Och sen var klockan ganska sent och jag ville att vi skulle åka hem. Och jag försöker argumentera vänligt att jag har jobbat hela dagen, klockan är 1:30 eller vad det var så här. Och nu räcker det liksom, nu har vi haft en bra kväll, det är bättre att stoppa där. Nej, jag vill inte i stan och bara dansa och så här. Och då säger jag, men varsågod, du får gärna göra det. Men jag tänker åka hem nu. Så här. Och då går hon bara fram och sparkar mig mellan benen. Och det här är ju mitt på Korsvägen som är liksom en av de centrala knutpunkterna för kollektivtrafiken. Och Liseberg är där och Skandinavien. Och bara skriker åt mig att och du ska kalla dig man, din jävla mes. Och du kan fan aldrig... Du kan fan aldrig ta ett enda beslut och du är så jävla mesig och så här. Och jag, alltså jag, okej, smärta fysiskt är en sak, men alltså jag, det var så skamfyllt att ligga där och så jävla otroligt sorgligt där, att någon som man har haft, som man tycker så mycket om egentligen, och man går från det här känslan av kärlek och glädje som var bara, ja men, en kvart, 20 minuter innan. Och så helt plötsligt så ligger man där och krälar på marken och någon står och skriker kvädningsord över en. Jag vill bara fly därifrån. Tänk om någon ser mig, tänker jag, som jag känner. Så jag tar mig ombord på spårvagnen när den kommer, bara sliter upp dörren och på. Ja, då hoppar hon på efter och mycket folk på spårvagnen och hon fortsätter stå och skrika. Och så hoppar jag av och springer över gatan till en nattklubb som är där. Hon springer efter och fortsatt skrikande liksom. Sen kommer vi in där, då fick hon som vi ville, för nu var vi på en dansklubb. Så fort vi kommer in så bara så här snäpper hon om så här. Jag går och köper drinkar, vad vill du ha för någonting? Och jag bara tittar och säger, är du helt dum i huvudet, säger jag så här. Ja, vadå? Nu ska vi dansa. Ja, det ska bli så kul. Och så här, jag går och köper drinkar. Jag bara står där och tänker, alltså det här är så sjukt. Det här är så sjukt. Hur kan jag utsätta mig för det här?
Och just det här med de magiska topparna och de helvetiska dalarna är ju det som leder till det som ofta kallas trauma bonding eller traumaband, och som många gånger är en av förklaringarna varför en utsatt stannar kvar hos narcissisten. Man blir så att säga fast i ett beroende där den narcissistiska personen å ena sidan ger sin partner starka positiva emotionella upplevelser för att sen helt montera ner honom eller henne. Längtan efter de här positiva upplevelserna som motpol till den ångest man känner när man dras ner i mörkret blir så pass stark, och känslan blir att det bara är narcissisten som kan ge den här fixen. För det är i allt väsentligt att likna vid just ett beroende.
Ju längre man är i en sån här relation så går det ju längre och längre mellan de här starka stunderna av positiva känslor. Men de är också otroligt bra på att veta när de känner att nej, nu börjar han, nu har det gått nästan för långt här, nu kommer han hoppa av här. Då vet de precis när de ska gå in och ge dig en dos, ge dig en fix av den här känslan igen. Och boom, så är man tillbaka. Och bara, nej, men nu är det nog på rätt spår här. Det här, ja, men nu känner du, nej. Och sen håller du på så där i en loop.
Och för Johnny blir den här oförmågan att bryta något destruktivt ännu märkligare eftersom han jobbar som samtalsterapeut. Men det här beroendet, det blir så pass kraftfullt, samtidigt som man hela tiden brottas med den här dissonansen i hur en partner ena stunden uttrycker stark kärlek för att snabbt svänga och bli iskall, föraktfull och kritiserande. Beteendevetaren Tobias Höckert igen.
Det som är svårt att förstå är att en person kan ha som drivkraft att manipulera. För jag skulle säga att vi har någon gång dragit en vit lögn, eller vi har inte sagt hur det var, eller på något vis, för att socialt funkar det bättre, eller jag skäms lite för det, vad det nu är för någonting. Men det är svårt för oss så att säga neurotypiska att förstå att så det här är drivkraften, det här är syret för den här personen att få det här. Så de är beredda att gå hur långt som helst, till och med att köra över andra människor, fullständigt dränera dem, och sen går de bara vidare till nästa. När liksom den personen inte längre kan ge mig bränsle, då tar jag nästa i telefonboken, eller då släpper jag liksom. Annars så kan de inte uthärda. De går ner i en fruktansvärt djup grop. Så de måste, för att få syre, måste de liksom hitta nästa.
När inser du att det är nog? När tar det slut liksom?
Det berodde ju på att jag kom på henne med en annan kille. På bar gärning så att säga. Och det gick ju inte att fortsätta efter det. Vilket jag är oerhört glad för. Men det var ju väldigt, väldigt smärtsamt då. Då var jag ju arg och jag slängde grejerna där och så. Bara så att dra åt helvete och sådär. Och var ju liksom, ja, hej då. Ungefär så. Och det var ju otroligt smärtsamt att känna att dels allt man har varit utsatt för under tiden så här, men också att det bekräftades verkligen också hur lite jag i det här fallet betydde. För sen var det ju tack och hej nästa person. Och har man inte hunnit bli deprimerad innan, så är det ju lätt att bli det då.
För att bearbeta sina erfarenheter börjar Johnny skriva. Något som i slutändan resulterar i romanen Och du ska kalla dig man, som släpps 2014. Och i samband med att den boken släpps blir det snart tydligt för Johnny att han är långt ifrån ensam om sina upplevelser. För fler män i liknande situationer började höra av sig till honom.
Många män jag pratat med, så jättemånga, säkert de som läste boken och som har hört av sig. Och jag blev så glad när jag läste. Jag var med om det här för länge sedan. Jag har aldrig berättat det för någon. Inte ens min familj eller de jag är nära eller sådär. Så det är så otroligt stigmatiserat att som man inte kunna stå upp för sig själv.
Jag tror också att det finns en ganska stort mått av man ska reda det själv. För det är genant att din nya tjej. Det kan absolut vara en homosexuell relation, men i mitt fall så har jag träffat heterosexuella män. Att inte klara av det, att inte kunna, kanske att vännerna runt omkring bagatellisera eller skratta bort det till och med, eller säga oj, vad passionerat det är, eller vad vilda ni är, eller liksom, de män som jag har träffat i alla fall och haft som klienter har inte upplevt att de har någon plattform att prata liksom, att öppna sig och vara liksom sårbar och säga att det är inte så bra, jag vet inte alls vad som, jag känner mig så himla dum eller dålig eller jag är så ful eller så här.
Men hur mådde du sen efter det väl hade tagit slut?
Jag mådde jätte, jätte dåligt. Kände jag att det står någonstans i boken. Jag ville skriva den också för att jag tänkte att jag är utbildad inom området. Jag jobbar med människor och mycket med relationer och så här. Och ändå kunde jag inte värja mig här. Jag hade ju all teoretisk kunskap så här. Men ändå kunde jag inte stå emot det. Så att, och jag skämdes jättemycket.
Tiden spelar in här, så att om du kan hålla dig från personen så mycket det bara går, på så många olika sätt som det går, att försöka börja etablera gränser kring dina tankar, din tid, din person. Skriv ner, liksom, utkämpa kriget på papper, men svara inte, varken bra eller dåligt, eller jag vill inte stoppa, utan säg nej en gång och sen så nu är det nej liksom.
Skulden ligger inte hos den som blir utsatt. Alla kan råka ut. När jag är ute och föreläser så det är på alla möjliga nivåer. Det är generaldirektörer och advokater och terapeuter och så som själva jobbar med såna här saker som också har råkat ut. Men vad var sårbarheten hos mig som gjorde att jag fastnade? Så här, ökad självkännedom är den bästa nyckeln man kan få. Och då räcker det inte, tror jag, att prata, utan man behöver gå i en terapi där man går djupare. Så instinkterna behöver komma. Man själv börjar koppla ihop liksom sin livshistoria och se sina sårbarheter.
Vad skulle du säga till folk som lyssnar på den här podden som har precis är på väg att ta sig ur en sån här relation?
Nej, men då är mitt absoluta råd att sök hjälp. För du måste ta dig loss. Och det kommer bli otroligt jobbigt. Det är lite så här som att avprogrammeras från en sekt. Ja, men det är ju ganska liknande mekanismer. Du har under lång tid fått höra att allt som du tycker, gör, hur du ser ut, vem du är, hela din person, det är dåligt, det är fel. Och du är nere i skorna. Du behöver någon eller några som hjälper dig att gå ett tag. Sen om man inte har någon själv i sin närhet så finns det ju andra organisationer man kan googla på. Det finns ju kvinnojourer och det finns mansjourer och lite sådana här saker. Men sök hjälp. Det är mitt absoluta råd. Och tro inte att det ska bli bra. Vi är bra på att lura oss själva, men...
Och om jag ska få kasta in ett råd till personer i eller som precis har kommit ur en relation med den här typen av personlighet, så är det att ta kontakt med ett tidigare ex till partnern.
Ja.
Om det är möjligt då, det kanske inte alltid det går, det förstår jag. Men jag gjorde det och det var oerhört nyttigt för mig att få höra en annan persons upplevelser. För jag menar, vänner och samtal med psykolog i all ära, det är superviktigt. Men ja, att prata med någon som har varit i precis samma situation med samma person, det var enormt värdefullt att få, vad ska man säga, en slags kvitto nästan att det har hänt fler, det är inte mig det är fel på.
Ja.
Men jag vet, Jonna, att du faktiskt sprang på Emma ett tag efteråt.
Mm. Och hon var liksom bara, hej, vad kul, och ska vi ta en drink här och bara kom och sätt dig. Precis som ingenting hade hänt. Ja, det var hemskt alltså. Och jag tänkte så här, alltså, din lilla skit. Så kände jag ärligt talat, hur kunde jag låta dig behandla mig så här? Och då förstod jag att jag var på rätt väg. Jag var liksom, ha det bra, hej då. Och det var inget, jag var inte arg, jag var bara höll min position så att säga. Jag blev inte svajig på något sätt. Jag kände bara, nej, men nu var detta klart.
Och vi ska tillägga att Emma egentligen heter något annat. I nästa avsnitt av Narcissist.
Jag tror alla som har mycket narcissistiska drag mår mer eller mindre dåligt. Dilemmat med det där är att de gör allt för att dölja det för omgivningen.
Ja, så här långt i den här poddserien så har vi ju hört berättelser från personer som levt i destruktiva relationer med narcissistiska beteenden. Men i nästa avsnitt så ska vi ta oss in i huvudet på själva narcissisten. Då träffar jag psykiatern Peder Björling som jobbar med att behandla diagnostiserade narcissister. Hur tänker en narcissist? Varför har de den här grandiosa självbilden? Varför kritiserar de och skyller jämt på andra? Och vad ligger egentligen bakom deras beteende? Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.